Gjort, nygjort, ogjort. Så heter Västerbottens läns hemslöjdsföreningsresidens där 6 stipendiater får möjlighet att göra och prata slöjd med avstamp i föremål från föreningens arkiv. Emma Evadotter är brodösen vars öga fångats av en av Ramon Perssons näverburkar. Jag heter Anahita Kazimesan. Välkomna in till Västerbottenslöjdens förtrollande värld. Välkommen Emma till Västerbottens läns hemslöjds lokaler här på Kungsgatan i Umeå. Du har med dig förstås en massa grannlåt, och det här ordet grannlåt fick jag lära mig tack vare dig. Vad betyder grannlåt?
Alltså grannlåt, min definition av grannlåt och en definition som används i broderivärlden är när man använder blänkande detaljer. Det kan vara återbruksbling, men det kan också vara plastbling, modernt bling i form av pärlor och paljetter för att skapa glittriga, överdådiga objekt. Och de är väl som inspirerade av någon typ av allmogeprakt kan man ju säga. Men den moderna grannlåten har ju betydligt mycket mer saker att välja på kanske än vad man hade där på 1800. Mitten. Så att idag är det lite mer massiv kan man säga. Men det handlar om att bara ösa på. Allt som glittrar och glimmar har en plats.
Så man har liksom någon sorts mänsklig skata som bara plockar på sig allt glittrigt och donar in i sitt bo som är en liten doning man broderar, kan man säga så.
Exakt så. Alltså, jag har typ 2 ledord som jag brukar köra när jag lär ut till en låt. Och det är dels så här, bejaka din inre skata. För vi har alla den i någon form. Och sen också att diskret kan man ju faktiskt vara i graven. För att livet är ju lite för kort för att hålla igen. Så när man tror att man är klar med grannlåtsbroderi, då ska man så här, dunka dit 25% till. Sen kanske man bara närma sig.
Låter som ett bra ledord livet helt enkelt.
Ja, men mycket mer. Liksom. Minimalism är som inte riktigt min kopp te.
Och då tänker man så här, vad bisarrt då att du väljer en ganska enkel och clean liten tampad näverburk av Ramon Persson som bara liksom är 2 färger. Ja. Vad ser vi framför oss? Kan du beskriva den här näverburken?
Ja, om jag ska beskriva den med mitt textilarvokabulär så skulle jag säga att det är en tampad näverburk, modell större. Den har stämplad dekor och så har den ett vackert lock med en liten skuren knopp som sitter lite snett på sidan, så decentraliserat. Den domineras av färgen. Den har väl någon typ av jordig röd eller vad man ska säga, och ett svart lock. Och det är en ganska stor pjäs, vilket kom som en glad liten överraskning för mig. Eller en glad, det kom som en överraskning för mig när jag väl fick se objektet på riktigt. För när jag skrev min ansökan, då hade jag bara en bild som referens. Och den är något större än vad jag trodde. Den, vad kan den vara? Nu är jag så dålig på storlek. 35 cm hög kanske?
Ja.
Ja, 35 cm hög. Den är oval kan ju tilläggas. Och den är väl som bredast ungefär 15-18 cm kanske.
Och så ska vi försöka öppna det här locket. Den sitter ju lite grann.
Ja, sen måste du hålla den nu som du håller en motsträvig hundvalp under armen och dra. Liksom. Så det säger något om storleken. Den är ganska massiv. Och inuti är den då liksom ämnesren eller materialren. Den är inte bearbetad på insidan vad jag kan se. Så det här är ju inte mitt fält. Jag jobbar ju inte med näver och trä är ju inte min hemmaplan. Så det har ju varit spännande därför.
Men den är ju dekorerad däremot.
Den är dekorerad. Och när jag skrev min ansökan så, alltså, som någon som alltid söker dekor eller som lockas av dekor så var det, den fångar ju definitivt min uppmärksamhet, dekoren. Men jag var också ganska tidigt så här, okej, fine, det kanske är dekoren som drar in mig, men det är inte nödvändigtvis det jag ska försöka reproducera på ett sånt sätt som skulle kännas naturligt för mig. För om jag skulle ha känt att det här var naturligt, då hade vi haft någonting som var så jävla tungt med paljetter så att vi skulle få så använda en liten gaffeltruck för att lägga upp den på bordet. Utan jag tänkte att jag ska jobba lite mer avskalat och tänka lite grann mer på stadgan. Alltså stadgan i nävret. Och också näverets villkor. För att näver är ju som så, för mig ett så fascinerande material i och med att det har så tydliga villkor. Det kan bara skördas en viss tid på året. Det krävs en ganska omsorgsfull bearbetning för att det ska låna sig till skapande och liksom jobbande. Medan textilen är ganska rattåt. Liksom så här, bara sysch fram, plump fram i yllet. Tjup, 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 tjup. Det gör ungefär som man vill. Ganska förlåtande. Skulle det skita sig, då bara tjup, köp nytt. Spelar ingen roll. Men här är det som en helt annat materialvillkor. Som jag tänkte, hur kan jag komma åt det på något sätt?
Men Emma, har du jobbat liksom praktiskt med näver någon gång?
Faktiskt har jag bara haft ett enda praktiskt möte med näver som material. Och det var när jag fick tillfälle att gå en kort workshop för Karin Lundholm, alltså Sveriges nävergudinna. Men i alla fall, jag fick gå kurs för henne och då fick jag prova att göra en reva, en sån här snabb, en hastask, du vet, liksom, som man kan väldigt snabbt och enkelt objekt, det är svinsvårt. För också, när man tar ett hål i näver, då är ju som den kvar, det hålet. Mm. För man sydde lite i den här, i hennes workshop, ska man sy lite grann i nävret. Och jag är ju en sån här som bara sticker nålen lite så här, lite bara, blir det dåligt i tyget, tar man upp och så gör man om. Och särskilt kläder som jag jobbar så mycket i, det är ju som självläkande. Mm. Så att man kan ha varit ganska så brutal och den kommer ändå bara... sluta sig. Men nävret är bara nej, nu är det faktiskt ett hål här och nu får du typ dela med det. Så för mig var det ett extremt motsträvigt material. Jag tror att också jag blev lite attraherad. Jag gillar när saker jag inte riktigt vill. jag är lite så här sadomasochistisk.
Ja, bestraffa dig själv.
Ja, precis. Jag kanske är masochistisk kanske heter. Inte så mycket sado. jag gillar att bestraffa mig själv lite grann. Nej, men jag tycker om när det blir svårt. Ah. Gud, det låter ju också som man... Jo, men jag tycker nog lite om när det blir svårt.
Men får jag fråga, en reva, är det liksom ett kvadratiskt stycke där man bara viker upp sidorna?
Nej. Det kan vara det. Och det är ofta så man ser den. Det är det här kvadratiskt, så viker man upp stycken och så förankrar man med en rotkant eller med en skalad kvist.
Ja.
Jag som har de tekniska termerna för näverbearbetning ska absolut instruera dig i hur det här fungerar. Men de är liksom hastalster ofta. Ja. Och det var svårt nog. Och då fick man se hennes, vet, nypa och titta på hennes grejer som är liksom så jävla episka. Och så känner man ju bara en sån här oerhörd ödmjukhet inför all den kunskap som den här människan har. Och sen också över kärleken till materialet. För hon var ganska sträng med mig. För att det var ett samarbetsprojekt där vi gjorde där vi dels... Det är en sån här typisk när det blir kaos. Men när man ska blanda slöjdare och slöjdares kunskaper med makers.
Aha.
Och makerspace och snabba produktionstekniker och moderna produktionstekniker. Och då har man ju dels slöjdsidan med det innebär och så makersidan med det innebär. Men där den stora kollisionen uppstod var synen på material. Mm. Där makers var så här, bara, vi testar och så blir det dåligt så är det bara, bli, spelar ingen roll. Medan ganska snabbt så började ju... näverslöjden av sabba. Men alltså, det här är inte vilket material som helst. Mm. Om det blir fel, då har du fuckat upp material som inte kan... Jag kan inte bara snyta fram mer näver, liksom. Och det var jäkligt nyttigt för det här makersfolket att inse att det finns ändliga resurser någonstans.
Ja. Och du var ju liksom en representant från makerhållet.
Ja, absolut. Jag kom in som en representant från makerhållet. Utan för den saken skulle svära mig till den religionen. Liksom, men absolut som en förespråkare för de här, att det ska finnas en vinst i att tänka kring snabba bearbetningstekniker. Men i det mötet blev det verkligen tydligt för mig att vi är så jävla puckade i vissa avseenden. Mm. Liksom i den här snabba tanken om så här hastprototyping, 48 timmars challenges. Bara, men vad handlar om och vad är vinsten? Vad är långsiktigheten? Vad är hållbarheten i det här hastandet? Liksom, när liksom det enda man vill komma åt är någon typ av så här idématerial som aldrig får sätta sig. Medan i slöjden så är det ju som hållbarheten är som på något sätt inbyggt i själva ryggraden. Alltså det är som ryggraden i det på något sätt.
Ja, men ryggraden av hantverket är ju materialkännedomen.
Ja.
Och det är den som förutsätter att man överhuvudtaget lyckas med sitt verk.
Exakt, och ju mer man lär sig om sitt material, jag tror ju mer ömsint eller mer vårdande blir man kring det. Man kan utnyttja det mer, man kan pressa gränserna hårdare, men man får en annan uppskattning för det. Alltså, jag kan bara se på mig själv som brodös. Alltså, i början när jag höll på, då var jag ganska såhär, släng bort den. Ta för lång tid. Jag kan inte sluta tid på det där. Och så nu är det som att nu tar man ju den tiden. Inte nödvändigtvis för att jag inte kan få tag på ett nytt stycke av det här tyget, men poängen är väl som ändå att jag ska fortsätta jobba och jobba om och försöka få det att funka med till budstående medel. Jag vet inte.
Men får jag fråga, alltså, när började broderiets bana för dig? Var det liksom under tiden som du var en så kallad maker? Eller var det efter eller var det före? Hur länge, hur många år har du ackumulerat liksom
broderigörande. Ja, men alltså, det kan nog säga att det sammanföll väl delvis med att jag hamnade i den här maker-miljön. Och då jag jobbade ju inom den miljön. Jag var ju en typ av verkstadsföreståndare fast för ett textillab. Och det var väl första gången på ganska lång tid som jag fick ett tillfälle att återknyta till min kreativitet, eller alltså min hand av handen skapade kreativitet. Vi hade jobbat mycket med skrivande fram tills dess. Och då klev jag ur den situationen och hamnade i en mer praktisk arbetssituation. Och jag var väl kanske lite så här trött också. Du vet, man kan bli, man är färdig i en period i sitt liv. Man känner bara, fuck, jag orkar som inte. Jag måste göra någonting, men jag vill inte göra någonting som jag känner att jag ska förvänta mig någonting av. Så jag ska göra någonting som jag kommer att suga benhårt på. Jag ska brodera. För då hade jag ju alla fördomarna. Så jag bara, det tar jättelång tid, det är supermossigt, det är ganska tråkigt, det kommer inte att passa mig. Jag har alltid valt snabba tekniker, teckning, foto, hellre akrylolja för att det går fort liksom. Och så började jag peta där med en bonad, och det var liksom i sinne och vrede på något sätt. Jag hade ett budskap som skulle fram.
Men du började med ett traditionellt stycke, det var intressant. Du började med en bonad.
Jag började med en bonad, men inte alls utifrån det här traditionella som man tänker på, typ linne på linne eller bomull och linne. Utan jag körde så här, det var någon så här otäck ullmix. Och så hade jag någon jättefärgstark pärlgarn, tror jag, så här, du vet, bomullsgarn. Och så ville jag skriva någonting. Och jag var i en sån här tid, jag var sjukt frustrerad på folk, tror jag, på min situation. Så jag ville skriva så här, jag är en besvärlig kvinna och jag gillar det. Jag gillar det, liksom. Så det skulle bli en bonad i mitt hem. Mm. Så jag bara, hur svårt kan det vara? Så började jag. Och innan jag kunde räkna ut vilket stygn som skulle ge den effekten jag ville ha. Och innan jag fattade liksom att, nej men så där kan man ju inte riktigt nödvändigtvis göra. Liksom rent tekniskt. Och sen jag skulle montera den, det såg ut som ett barn hade varit framme. Men det gav en sjuk tillfredsställelse att få ägna all den där tiden åt någonting. Och sen kan det också vara, det finns något tillfredsställande när man är frustrerad att så här 10 000 gånger få bara jabba en nål i någonting. Så här bara.
Absolut, så är det ju.
Det frigjorde någonting, och det gjorde att jag blev nyfiken på mer om broderi. Mm. Och bara förstå hur. Då hade jag som förstått, jag kan förstå att det finns en lockelse i det här, för det skapar någonting. Mm. En typ av lugn att utöva det här. Men då måste man ju ha, då vill man ju ha alla verktyg, då blir man så sugen på så här, bara, då vill jag ha den penseln och den penseln, eller du vet, man börjar söka efter fler sätt att uttrycka sig i det här mediet på. Och på den vägen blev det.
Vi har ju pratat med många av slöjdarna om att slöjdandet också är ett av hamstringens liksom absoluta vad ska man säga, triggare.
Ja.
Ja. Hur har du hanterat liksom, jag förstår att alltså, man blir oerhört nyfiken på allt som går att göra.
Ja.
Men tack och lov så har du ju kanske, du behöver liksom inte som Ramon kanske förvara näverflak i liksom 70 stycken på en vind med lagom fuktighet. Utan du har ju möjlighet kanske att göra det hemma hos dig. Men var samlar du in ditt material och hur förhåller du dig till det?
Jag samlar in mitt material, alltså skamlöst. Tänk på mig som en bardval som far fram i haven och slukar så mycket som möjligt. Och sen silar det mellan tänderna. Nej men alltså, ja. Jag samlar in mitt material. Ja men visst material köper jag nytt. Och då klädet kanske primärt, alltså själva tyget. Vissa garner köper jag i ny produktion för jag vill veta vilka kemikalier som är i det. Men mycket handlar ju om någon typ av så här upptäcksresande sysselsättning. Alltså gräva igenom alla loppisar som finns i hela världen. Finns det någon man som har spenderat mer tid passiv på en loppis än min man, så skulle jag vilja träffa honom, för han är säkert också sjukt uttråkad.
Jag har en, kan jag säga. Ja,
men vad kul. De kanske kan hänga med varandra.
Säkert.
Ja. Nej, men mycket second hand, mycket gåvor. För det här är ju också en perk, eller perk. Det är något som dyker upp när man kommer in i broderivärlden och är lite yngre. Och nu får du komma ihåg, det är ju ruggiga klamrar på det, för jag är 40 plus. Men jag är ändå lite yngre i sammanhanget. Och då blir man liksom arvtagare. Alltså det är många som vill ge en saker. Mm. Så mycket som jag får.
Mm.
Så det är liksom gåvor, fynd, arv.
Mm.
Snubbla över. Jag är alltid på jakt efter material.
Mm.
Det är någon typ av skada. Mm. Och vi har också inrättat regeln i mitt hem att material får man alltid ha.
Mm.
Man får aldrig ifrågasätta ett inköp av material.
Nej.
Och det finns heller ingen, det här är en ny regel, det finns heller ingen stoppdatum för när någonting slutar vara ett material och börjar vara hoarding. Just så det måste liksom inte bli någonting väldigt fort, utan saker måste ibland ligga till sig. Så man har saker som man ligger och bara klappar. Jag vet inte, jag har pratat med mina broderitanter om klapptyger.
Mm.
Man har köpt så fina tyger och så har man dem i skåpet och så tar man fram dem och så klappar man på dem och så känner man bara, du är så fin! det vågar inte jag göra någonting med just nu. Så lägger man tillbaka den och så kan man hålla på så i 5, 10, 15, 20 år.
Och kanske en livstid.
Kanske en livstid. Och sen kommer en ny generation och de bara, vi kör det här på typen. Ja, det gör vi.
Nej.
Eller så bara, Emma. Det dyker upp en Emma. Ja. Du kanske vill ha det här. Och den bara, ja. Och så ligger den i den skåp i 50 år. Jag vet inte.
Ja. Ja. Men så är det. Alltså, du får helt enkelt ett chok ibland då och då. Av
jag får ett chok ibland då. Ja. Och då kan man utvisa, kan man, visst kan man använda, visst kan man inte använda. Ja, och vissa saker ser man direkt. Bara, oh, det här vill jag använda till det här. Eller det här ser jag i det här sammanhanget. Och andra gånger så är det lite mer oklart och då får det ligga och skramla runt ett tag. Men jag har ju ett rum hemma hos mig som jag helt enkelt har annekterat, som är mitt. Som jag delar med våra 4 katter. Vilket är inte optimalt.
Katthår och ylle till exempel.
Ja, gud. Vi är stor konsumenter av så här klisterrullar. Så fort, oj, och nu glömde jag rulla mina grejer innan jag tog hit dem. Men skitsamma. Du har förmodligen sett värre.
Alltså, apropå dina grejer. Vi måste bara ta en titt. Vi har ju liksom beskådat den tampade näverburken.
Yes.
Och detta ska översättas i något fantastiskt textilt verk. I många, många, förmodligen många färger. Och palettformer.
Ja, inte nödvändigtvis. Här har vi ju också det här viljan att göra det lite svårt för sig själv. Den här självplågande sidan av en. Det hade ju känts väldigt lätt att göra så. Och jag tror att i början så kanske jag umgicks lite grann med den tanken om att det skulle vara väldigt pråligt och att jag skulle röra mig det jag hörde hemma. Och sen så tog jag omvärdera lite grann och kände sig, ja, men nu när jag har fått det här stipendiet så ska jag kanske göra någonting som jag inte hade gjort annars. Mm. Jag kanske ska fortbilda mig, jag ska bilda mig. Jag ska lära mig någonting annat. Eller utmana mig att jobba annorlunda mot för hur jag jobbar annars. Så att jag har liksom börjat röra mig mer att det ska vara enfärgat. Och att inte jobba så mycket med glitter, eller egentligen spara bort glittret helt och hållet och bara jobba med yta och struktur och höjd och djup med det jag jobbar med. Men om man tittar på min allmänna utbud eller det som jag gör i vanliga fall, då ser det ju inte ut så.
Nej, och jag menar, om vi tittar på någonting väldigt traditionellt enligt Emmas hantverk. Vad kan det vara? Det kan ju vara till exempel vara, här har vi någonting.
Ja, men där har vi.
Är det en liten börs jag håller i?
Detta är ett litet nålbrev, du får gärna öppna den. En liten miniförvaring för dina nålar. Och därtill hörande tråd om du har sånt. Ja, precis, en liten rackare. Så just så pass att den rymmer några nålar och sen så är den såklart blaffa på med det som man hade till hand och tyckte var snyggt för ögonblicket.
Och jag menar, om man skulle kunna förklara, det är så att du klipper ut till exempel små filtstycken som du broderar dit och sen så garnerar du det med lite broderstygn.
Nej, men absolut. Man har en liten applikation. Jag använder ullkläder eller ullvadmal. Eller vadmal. Som är liksom, ja, men det är ett sånt ett tyg som inte rimsar sig helt enkelt, som filten, att den inte remsar upp sig. Så man kan klippa ut former och applikationer ganska lätt och man behöver inte hålla på och kantbearbeta det. Och i det här fallet så har jag satt några stygn då, som är förankringsstygn som både håller fast emot underlaget men också agerar som någon typ av pynt runt omkring. Så applikationen är en ganska stor del av grannlåten och sen det här materialmixen är också en ganska stor sak skulle jag vilja säga inom grannlåten, att man jobbar med olika textur, alltså det högglansiga plastiga paljetten kontra klädet och ulltråden som är någon typ av högrangs finrumsslöjdmaterial och sen så slänger man kanske in den något föraktade ska vi se, pärlgarnet som har liksom den här underbara glansen och liksom verkligen så här poing! Men den är kanske inte högt i materialhierarkin eller vad man ska säga. Jag gillar det mötet. Jag gillar när det sker ett möte mellan fint och fult.
Och här höll jag i någonting som jag blev tvungen att tänka en sekund. Så bara, nej men gud, det här är ju för handleden.
Ja, det är en handholk.
Handholk?
Ja, men precis. Den är inspirerad av faktiskt en del av mansdräkten när man börjar komma ner mot dalarna. Och den där de jobbar mycket med gammal folkdräkt. Så kunde man, handholkar var liksom, då bars det här, själva den luddiga ytan, i det här fallet är det en sydd frans eller flossa. Den var ner mot handen och sen så är det ju ett tygstycke då som är som en, ska man säga, manschett eller mudd som går en bit upp på handleden. Och man, den här stack fram då. Nedanför skjortan eller nedanför jackan när man hade den på sig. Och det är en sån här högtidsplagg i samband med bröllop och sådana händelser kunde man bära det. Den är ju härlig.
Den är ju jättefin. Ja. Sen vad har vi här då? Ett långt stycke.
Ja, men där är en liten väska.
Ja, kolla. Det är axelbandet som jag håller i.
Ja,
förstås.
Men precis. Och där har vi ju det här. Ja, precis. Den är axelväska typ. Det här är ju, det här perioden när jag var så, jag är fortfarande väldigt förälskad i Sydfrans, men jag är ju periodare, jag snöar ju in på saker. Mm. Så jag hade ju en period när det var Sydfrans för hela slanten. Mm. Och när man har gjort några handholkar, då kan man ju liksom det, då är man ju klar med det. Då måste man ju prova något annat. Så då fick det bli en väska. Hur väl den lånar sig till det, I don't really know, men kul är det ju.
Ja, men det är jätteskönt att ta på. Och särskilt om man liksom ska sticka in handen och hämta ut någonting och så bara, ja just det, den här fluffiga, härliga fluffet finns ju här som man kan ta på lite extra.
Ja.
Vad har vi här då? Nu ska vi se. Det här är däremot... Och, nej, men det är också en liten...
Ja, precis, ett litet nålbrev.
Ja.
Det blev de små sakerna man högg med sig.
Jo, men verkligen.
Men här har vi ju motiv liksom som är inspirerat av indiska... blocktryck eller stämpeltryck.
Mm.
Och sen hur, ja men om man plockar in dem och jobbar med ull och lägger till grannlåt, vad får jag då? Liksom. Och så mötet med det här, du vet, de klassiska hemslöjdsbanden, du vet, som man köper på hemslöjdsbutiken. Det blir kul möte.
Men där kan jag också tänka mig att du får ärva en hel del band. Alltså folk hårdar ju verkligen band.
Ja,
ja,
ja, och det är väldigt tydligt att så här hårdandet av band eller liksom de banden som har blivit kvar genom många användares händer är av någon anledning 60-70-talets banden med härliga knasiga kulörer. Så att mycket sånt kommer ju ens väg definitivt.
Alltså lite bjärta kulörer.
Absolut. Mm. Det är mycket kan vi väl lugnt säga.
Men bjärta är inte fel.
Nej, jag älskar bjärt. Bjärt är härligt.
Vad är det här då som vi ser?
Ett litet iPad-fodral. Minus den funktion som faktiskt sådana ska ha. Det vill säga skyddande och vadderad. För det var tråkigt och tog för lång tid, så jag kom som inte dit.
Ja.
Men,
men den kan ju få vara ett extra fodral i detta vackra fodral.
Ja, men typ.
Det skyddande fodralet.
Kan jag tänka så, precis. Mm. Och det var ju också så här... Ja, men broderier har ju... Alltså, vad ska man ha alla sina broderier till? Ja. Det är ju lite det. Så då försöker man få det på grejer som man kanske använder gudbevars någon gång emellanåt. Mm. Tänkte jag, men iPad-fodral kommer jag använda jättemycket. Det gör jag inte. Jag slänger bara ner min dator som den är i väskan.
Så är det.
Ja, så är det.
Så är datorernas natur.
Ja, men precis. Och sen går den sönder så undrar man, hur blev det så här?
Ja. Vi har svar på den frågan.
Ja.
Men du, det sista vi ska ta en titt på... Alltså det sista av de färdiga materialen kan man säga. För vi har ett stycke prov sen också som vi ska titta på. Det är ju en serie som jag bara blev så otroligt fascinerad av. Det är tre stycken små bebisar kvar.
Ja, det är de små lindebarnen. Tre ur en ursprunglig skara av 12.
Mm.
Som var del av en utställning som jag gjorde för ett år sedan. Tillsammans med två stycken andra konsthantverkare, slash designers, slash slöjdare. Där vi hade i uppgift att tolka, ja men inspireras av kvinnokläder och kvinnoplagg från en ort här i Västerbotten som heter Granö. Och plaggen var för all del jättefina och det fanns mycket att ta fasta på. Men jag läste på lite grann om kvinnoöden och då trädde det fram en kvinna ur de där ödena som inspirerade mig mycket. Och det var en torparhustru som födde 12 stycken barn och... Läste om hennes hårda liv liksom och barnen hon förlorade och sådär. Och då kände jag kunde inte sluta tänka på de där 12 barnen och den där kvinnan liksom. Och också att det finns lite grann en tendens ibland att folk när man pratar om förr i tiden. Och förr i tiden är ju ganska rörligt när det var. Är det 1830 eller var det 1930 liksom så här. Men det är ju förr i tiden. Men förr i tiden var det inte så... Att man födde 12 barn var inte ovanligt. Nej, det var kanske inte ovanligt. Och det var inte någon big deal att barnen inte överlevde. Och tänkte jag, där tror jag att vi gör ett misstag. Jag tror att det var en big deal. De som inte överlevde. Och av den här kvinnans 12 barn så var det, vad jag har förstått, 6 stycken som nådde vuxen ålder. Så hon förlorade hälften av sina barn.
Mm.
Och jag kände bara att jag ville göra någonting kring de här barnen. Så jag gjorde 12 stycken små lindebarn. Mm. Alltså delar i en syskonskara. Och de är ganska små. De är väl ungefär... 2 decimeter långa ungefär. Så stora så att man kan vila dem i sina 2 händer. De har små ansikten som är gjorda i en... Vad ska man säga? Jag har stoppat och sytt ner i någon typ av stoppningsteknik så att de får lite djup och liksom, det blir lite former och höjd och dalar så att man ser att det är ett ansikte. Och annars är de ganska homogen form eller sammanhållen form. Som ett hårt lindat litet barn, helt enkelt. Och sen är de individuellt utsmyckade så att de har helt egna uttryck. Och de är också individuella ansiktsuttryck, och men alla har ögonen slutna. Ja, så blev de 12 barnen som en typ av hyllning över de här liven. Mm. Både de som blev och de som inte blev.
Ja, men de har adopterats vissa av dem.
De har ju det, och det har faktiskt varit lite grann som att gå igenom en adoption. Ibland tycker jag folk måste tro att jag är tokig när de har hört av sig och velat köpa ett av Lindebarnen. För först var jag väldigt tveksam att splittra barnaskaran. Mm. Du vet, jag vet inte var det här kom ifrån, men det var starkt. Och sen när jag slutligen bestämde för att jag måste splittra skaran, så var det som att nu går hon över i din vård. Och jag hoppas du tar hand om henne. Liksom. Och så kände jag, gud, jag är ju lite tokig. För den som köper ett objekt, den vill ju inte ha någon jävla ansvar. Den vill ju bara köpa ett objekt. Men köparna har varit väldigt tillmötesgående och gulliga. Och åtminstone humored me.
Ja, just det. För stunden.
Ja, precis. De har gått mig till mötes för stunden. Och jag har till och med fått uppdateringar där jag fått se dem i deras nya miljöer. Med deras nya syskon. Och det har varit väldigt fint.
Men alltså, jag blir ju så vördnadsfull inför dessa små bebisar. Så jag tänker, vad hänger man dem på väggen? Eller hur?
Nej,
vad gör alltså, lägger man dem i en låda och bara tar fram dem?
Ja, exakt. Ja. Hur gör man? Ja, alltså, en har snickrat en liten vagga åt sin.
Är det sant?
Ja. En annan har den i sin mammas gamla docksäng jämte sin mammas dockor. Nej. Någon har den i sin ateljé så här upppallad så att hon liksom kan se den när hon arbetar själv så att den är i en bokhylla sådär. Så. Men det är ju det som är grejen. De är ju lite otacksamt gjorda. De är ju tänkta att lägga ner.
Ja, just det.
Alltså,
ja, så himla bra. Att du inte sydde på en ögla. Så
nej, men precis. Nej, men jag kände att så kan man inte göra. Så gör man inte med barnen. Jag har inga barn, men jag vet att så gör man inte.
Så gör man inte. Nej, men jag blev också, du vet, i tanken lite så här, chockad över föreställningen att de hänger på en vägg.
Ja, nej, det var omöjligt. Nej. Det var omöjligt. Nej, de låg på en rad jämte varann.
Ja.
Och sen var det ju lite roligt, för de var ju placerade på utställningen, var de placerade ganska lågt. Så att barn som kom till utställningen sprang raka spåret fram, högg tag i en docka, gick omkring med den och du vet så här. Och jag blev bara, tyckte det var så jäkla härligt att de direkt såg att det var en docka och direkt kände att det var okej att röra vid den. Och jag kände bara, ja, of course. Liksom. Klart de ska göra det.
Alltså all detta underbara grannlåt och fantasi ska möta näverburken. Och då har du liksom kommit på en liten teknik. Och jag blev så fascinerad av den. Berätta.
Ja, jag har ju i sann självplågande anda bestämt mig för att göra något som jag absolut inte kan. Så jag ville börja utforska en teknik som heter matelassé, tror jag. Det är ett franskt uttal, så jag är inte helt säker på att jag är rätt ute. Men matelassé eller matelassering. Som är ett sätt att skapa volym i textil. Så man kan väl säga att det har vissa släktskap med tekniker som quiltning. Eller, ja, men man stoppar och fyller. Man har två lager tyg. Man har stygn som sammanlänkar de här två lagren tyg. Och sen så har man ett fyllnadsmaterial som skapar höjd och djup i ett textilyta. Och jag sprang på den tekniken av en slump. Liksom lite grann i början när jag började umgås med den här näverburken, för det har ju varit som att hänga med den nu genom den här residensperioden, så fick jag tillfälle att komma in på Västerbottens museums textilarkiv, och jag var som medföljande till en besökare som var där för att titta på samiska koltar, och jag kan ingenting om samiska koltar, det var väldigt lärorikt tillfälle för mig, men då fick jag se en detalj på en krage, jag tror att det var en mansdräkt, jag kan tyvärr inte säga vilken region den kom ifrån, men det var en samisk kolt, mansdräkt, en krage som hade vacker sydd reliefdekor på något sätt, och den var väldigt stram, det var väldigt raka linjer, det fick mig att tänka på dekoren på den här Ramons näverburk, alltså de här sträckorna,
den stämplade.
Det fick mig att tänka på de där stämplingarna, hur man skapar ett spår i någonting, att man med den här sömmen hade man skapat ett spår i klädet eller hyllet. Och jag tänkte, gud, där har vi någonting. Mm. Och så började jag böka runt lite igen för att lära mig mer om den tekniken. Och då har vi ju En spännande utgåva. Nej, men jag ska faktiskt bekänna färg. Jag har ju genom mina fantastiska broderikvinnor bland annat fått ärva hela uppsättningen av ICA-handlarnas bra böckers handarbetslexikon. Så det är väl typ 28 band.
Ja. Yeah, och jag kan säga att det är grejer.
Det är banne med grejer. Alltså det är ju inget skämt. Jag har ju läst dem så här bara från perm till perm, varenda en. Jag bara, det måste ju stå någonting om matlasering i någon av dem. Så då vände jag mig till ICA-handlarna, alltså bra böckers handarbetslexikon, och kikade upp matlaseringen. Och där fick man ju se exempel där, det exempel jag hade sett var ju oerhört avskalat. Det var ju som egentligen bara en randdekor. Men där fick jag ju se hur matlaseringen kan se ut när den verkligen går bananas. När det är blomornament och alltså riktigt smaskigt svulstigt. Och jag bara, smaskigt svulstigt. Mm. Det känns som min gata. Mm. Så då var jag tvungen att kika lite grann på det. Och då var jag ju tvungen att försöka förstå den tekniken. Plus att det var ett bra sätt att komma åt det här som blev min främsta huvudbry, tror jag, i den här processen. Det var, hur hittar jag ett släktskap? Eller hur skapar jag ett släktskap mellan näver och yllebroderi, mellan tampade burkar och yllebroderi? Vad finns det för släktskap? Och då blev det som i det här att skapa ett märke i någonting som fick lov att bli grejen. Fogen var väl någonting som intresserade mig väldigt länge. Alltså tekniken att få det haka i, för det är så olika villkor med ett stumt material som näver och ett mjukt och följsamt material som tyg. Men ibland får man inte någon idé man blir kär i. Man bara, ja, du är ju rimlig att ha som en sund och nykter röst. Och du är svintråkig, det vill inte jag hänga med i flera veckor. Jag vill ju hänga med någon som är rolig och knäpp i några veckor. Ja. Så då fick det bli matlaseringen till sist.
Och får jag fråga, alltså du för in det vadderande materialet genom typ en virknål, eller hur?
Jag kan efterhand för man det. Alltså först gör jag har de två stycken tyg. Mm. Och sen så gör jag mina spår, eller jag syr mina stygn som skapar de här fälten som ekar eller härmar dekoren i den här. Så man skulle vrida den så ungefär, så har vi, där har du själva tampen och där har du randdekoren och här har du stämplingen. Så att jag syr först upp, jag sätter upp alla stygn som liksom markerar de olika fälten, och sen tillför jag fyllnadsmaterialet efteråt, och då syr jag faktiskt in det, har jag valt att göra. Och att då har jag fört in, jag har använt mig av ullgarn som en typ av fyllnad, gobelänggarn som jag hade mängder av. Tagit en grov nål, dragit in gobelänggarnet med hjälp av ett stygn, och sen har jag tagit upp det stygnet på baksidan av arbetet. Och sen om det har kommit till en kant till exempel, där det tar stopp mitt i arbetet, så har jag då dragit upp lite grann av den här ulltråden, klippt av den och sen fått liksom backat tråden lite grann, så att tyget haft en möjlighet att läka igen, så att inte fyllnaden ramlar ur på baksidan. Men all fyllnad har liksom kommit upp på baksidan för att sen klippas av och pillas till. Så att jag har ju ganska stor kontroll över hur mycket fyllnad som hamnar var. Jag har möjlighet att jobba med, teoretiskt, jag är ju väldigt ny på det här, men jag tänker att det ger en möjligheten att bygga med väldigt höga ytor kontra väldigt djupa dalar, och att det ska ge någonting i längden, i förhoppningen då. Pillig teknik, ta för fiken ever, alltså det är ju inte så här bara, gud vad snabbt jag fick ett pangigt resultat av det här, som är min normala arbetssätt med grannlåten, som verkligen är så här bara, tjof, pang, smock, kolla, bara dusch, där har vi bara allt du kan önska direkt. Med den här är det så här bara, ser inte ut som någonting. Ooh, nej, det är bara frestande.
Ett falskt budskap.
Ja, precis. Så det är ju verkligen. Men jag är så himla, du vet, jag är så här löjligt glad över hur spännande det är. Du vet, så här, på ett nördsätt. När man blir så här bara, jag förstår att folk tror att jag är tokig nu, men det här är så spännande.
Men jag tänker så, du vet, man börjar tänka så här, varför gjorde någon så här någon gång i tiden, den första personen som gjorde det här?
Ja, ja, men det är ju verkligen så här, det var ju den första frågan jag ställde mig, bara,
Och sen fattar man.
Ja, sen fattar man, och sen börjar man se storheten, och då blir man lite övermodig, eller jag blir lätt lite övermodig, men du kanske känner igen det.
Så att man bara,
mästaren av den här tekniken kunde göra så där, då borde ju jag kunna göra så här. Och sen man bara, okej, jag fattar varför mästaren kunde göra så här. Jag befinner mig kanske mer på krypastadiet just nu. Men det är skitroligt och spännande. Och också på något sätt har det varit fint för mig att få jobba monokromt. För att jag förlitar mig väldigt mycket på färg. Alltså jag känner mig väldigt trygg med färgerna och glittret och blinget. Mm. Och det är liksom så här, bara, ja, men jag kan lita på att det blir som jag vill.
Mm.
Men det här kan jag ju inte lita på samma sätt. Det här kommer att behöva mer övertalning.
Mm.
Och det är ju inte säkert att det nödvändigtvis blir så himla bra i slutändan heller. Tanken är, nu tittar vi på ett litet prov som är 15 cm gånger 10 cm kanske. Eller 12 gånger 15, men liten.
Mm.
Men tanken är att den ska vara betydligt större den slutgiltiga produkten.
Mm.
Det kanske inte alls blir något bra.
Nej.
Man kanske inte alls kan lita på den.
Nej.
Men det känns bra.
Ja. För du jobbar ju liksom i ganska behärskat, vad ska man säga, område eller storlek. Mm. Men du har funderat lite grann på att liksom blåsa upp det ordentligt. Eller?
Ja, men absolut.
Ja.
Och då kan man ju fråga sig, så här, bara, hur mycket självskadebeteende måste man ha för att så här, ett, avvika från sitt material som man egentligen trivs med. Två, välja bort alla de verktyg som man har för att göra det man tycker om att göra. Tre, gå på en mycket större storlek än vad man normalt gör. Och fyra, gå på en teknik som man inte har någon aning om vad man håller på med när man gör. Ja. Jo, jag har nog allt. Jag tror att den här längtan efter att göra stora saker har att göra med det faktum att jag egentligen är så fysiskt begränsad i min miljö. Allting jag gör måste jag plocka undan. För att annars kommer en katt och antingen spyr, bajsar eller bara kutar jävligt snabbt över det, så att det finns ingenting kvar av det arbete jag har gjort.
Nice.
Stund senare. Visst är det här. Jag har arbetsmiljöproblem i min ateljé. Det är fyra katter. Nej, men alltså, allting jag gör måste alltid, när jag har avslutat arbetet, då måste det bort.
Ja.
Så ingenting kan ligga och vila.
Nej.
Och det har gjort att det har blivit små saker. För de är lätta att plocka bort. Men nu ska jag fan göra en stor grej. Så får jag väl mecka på.
Mm. Det ska bli fantastiskt roligt att se. Tack Emma för denna intervju.
Nej, men du, tack själv för att du har lyssnat.